And now, a performance of John Cage's 4:33.
Jag satt i publiken och väntade. Plötsligt kom pianisten in. Han satte sig vid pianot. Efter några ögonblick sänkte han försiktigt ner locket och satte igång stoppuret. För att spela John Cage-stycke 4:33 behöver man nämligen inte behärska piano. Hela verket går ut på att pianisten helt enkelt låter bli tangenterna. Det är själva tystnaden som är musiken, skulle man kunna säga. Det jag minns bäst är den där lätt förlägna känslan på parkett. Som om vi i publiken inte riktigt visste hur vi skulle hantera situationen. Själv blundade jag och tänkte att jag såg ut som någon som verkligen fattat grejen och njöt. Det gjorde jag inte. Inte i början i alla fall. Men ju längre konserten gick, desto lugnare blev jag. Som om något plötsligt öppnats i mig. På Teater Playhouse i Stockholm spelas under hösten pjäsen Tala i silver av den amerikanska dramatikern Beth Wall. Den handlar om en grupp människor på tyst retreat. Det är Hugo Hansén som regisserar.
Om jag inte får tag i den där, det som är bortom liksom det vardagliga, som är på en djupare existentiell nivå, så får jag liksom dödsångest. Så att jag måste ha tag i det när jag jobbar. Liksom. Jag måste få tag i att skådespelarna har tag i det. Det finns ingenting jag jobbar mer med än att jag försöker hjälpa dem att få tag i det.
Och det är den här... Alltså,
det är en slags tystnad. Kontakt. Eller en kontakt med det man har kontakt med när man är i tystnad.
Hello, hell, do you read me? Hello, hell, do you read me? Do you read me, hell?
Något av det mest tysta jag sett är 2001, ett rymdäventyr. Man tittar och slungas ut som en annan Major Tom mot evigheten. I väntan på Godot, ett annat exempel. Den balanserar på små lätta ord över avgrunden. En gång besökte jag ett tyst rum. Det finns sådana, byggda i forskningssyfte. Efter några minuter kunde jag höra min egen puls. Hugo Hanséns starka förhållande till tystnad handlar till viss del om seende.
Egentligen börjar jag så här, jag har dålig hörsel. Så jag hör inte riktigt vad folk säger, jag läser av människor. Jag gjorde sådana här test på internet en gång. Där man kunde kolla så här, hur mycket tar man in världen via auditoriskt, hur mycket tar man in visuellt. Jag hade sådana här extremvärden där det bara var 20% så lyssnar jag och 80% tittar jag. Vilket gör att jag har jättesvårt till exempel för att lyssna på radio, för att jag ser ju inte. Eller radioteater, eller som jag märkte var det allra svåraste, det var att titta på dubbad tysk film. För att då säger de en sak ljudligt, men läpparna säger någonting annat. Och jag läser ju det. Och det har gjort att jag har en otrolig, liksom, det känns så enkelt för mig att titta på kroppar som rör sig i rum. Så titta på danser, titta på meme. Och då känner jag att jag är på min hemmaplan. Så att när jag gör liksom teater då, så tror jag i alla fall att jag gör den. Man skulle nästan kunna vara döv och se mina föreställningar och få ut 80-90% av dem som hör får ut. Det är i alla fall så som jag tror att jag jobbar. Och så har det visat sig genom årens lopp. Det började redan med min andra professionella produktion. Så var det en roll, det gjorde Petra von Kant Bittra tårar. Och assistenten till Petra von Kant är ju helt stum genom hela pjäsen. Och det där kändes rätt. Och sen när det dykt upp igen, jag gjorde Jonas Hassan Kemiris Fem gånger Gud, det är en roll som är helt tyst. Jag gjorde Persona, det är en roll som är helt tyst. Jag gjorde den här pjäsen där alla roller är helt tysta. Jag har, men det är någon till som jag har. Ja, det spelar en gång, men det har varit förföljt mig som ett tema kan man säga. Med helt tysta roller på scen.
Men vad är det med de där? Har du funderat med? Alltså...
Det som är, som jag har märkt, är att det är det går inte att ljuga när man är tyst. Det går inte att fly när du är tyst. Det går inte att komma undan med trick och knep och hantverksskicklighet. Jo, kanske om man dansar kan man göra det, men om man spelar teater, om man spelar interaktiv teater där man vill någonting med en annan karaktär, som vill någonting med mig inför en publik, så är det extremt naket med tystnaden. Vilket skapar hos de allra flesta skådespelare en oförväntad ångest som de inte var beredda på. Ja, man känner sig helt enkelt jättedålig som skådespelare. För alla andra vet ju vad de håller på med. Men jag går runt här i något slags... Det är inget land. Inte jag har en aning om hur kartan är och hur jag ska vara.
Men kan det vara då så... Jag menar, nu sysslar inte jag med teater, men jag tänker att för den... Att det kan skapa en väldig autenticitet i den.
Det är alltid. Karaktär. Och det skapar också en otrolig scenmagnetism. Det finns ju inga karaktärer som folk tittar så mycket på som de som håller tyst. Och det som också har märkt som händer är att man kan jobba med, eller man måste jobba med mycket, mycket, mycket mindre verktyg. Att röra på lillfingret lite grann betyder helt plötsligt någonting. Men när man har en pratande karaktär så måste man kanske röra på hela handen för att det ska få samma effekt. Så att folk, även publiken blir mycket mer lyhörda. Och en tyst person blir ju, försöker man läsa av lite extra. För man vet ju inte heller, om man skulle tänka i naturen eller så, så kan man ju tänka, en tyst person är ju svårare att veta om den är ett hot eller om den är ens vän, än en person som pratar. Så det kanske är rent inbyggt att vi, den där måste jag reda ut. Vad vill den? Vad är den? Vad gör den? Liksom.
I Beth Wools Tala i silver finns en person som inte säger ett enda ord förrän alldeles i slutet. Han är också den som är först inne på scenen. Står där med sin ryggsäck, lätt vilse, medan de andra deltagarna i retriten en efter en släntrar in. De tittar på varandra. Någon råkar säga något och mitt i alltsammans sitter ledaren i meditationsställning. Tystnad på teater kan vara väldigt existentiellt.
Det som man ytterst eftersträvar är att det ska bli kontakt mellan scen och salong. Alltså som teater, det är först där den verkliga teatern uppstår, är ju när det blir liksom en medandning och en tillbakaskickning.
Och tillbakaskickning menar du att publiken reagerar? Att man...
Ja, och att skådespelarna och salongen i någon bemärkelse gör föreställning tillsammans, även fast några sitter ju helt tyst och några pratar. Och i det mötet så uppstår ju något slags mänsklig rit. Jag tror inte den skiljer sig nämnvärt från att man liksom springer runt och slår på trummor och klär ut sig i masker och eldar en eld. Jag tror att det är samma mänskliga fenomen. Och som har att göra med att, men någon gång då och då så måste vi, eller måste vi, men så har vi de flesta av oss i alla fall behovet att reflektera över att vi existerar. Eftersom vi inte har sådana platser längre i samhället, vi har ingen kyrka som vi går till, vi har ingen, hela vardagen handlar ju om att inte ha de samtalen på något vis. Eller så är det upplagt liksom lite grann. Man är konstant aktiv och man gör konstant saker. Men man har väldigt få tillfällen där man formaliserat och rituellt sätter sig ner. Och nu är de här två timmarna, då ska du inte göra något annat än att bara förhålla dig till att du är. Men teatern har ju den möjligheten. Det gör ju inte, alla uppsättningar gör ju inte så. Men det finns den möjligheten i den formen. På samma sätt som alla riter liksom.
Alltså du har sökt dig till teatern på ett sätt kanske för att du behöver vara i det där.
Ja, alltså 100%. Och det är därför jag menar att för mig är teater ett verktyg. Jag hade, i någon överförmärksel så hade jag lika gärna kunnat varit shaman. Det hade inte gjort någon större skillnad för mig.
Hur
då? Ja, för att jag tänker att det är samma verksamhet. Jag hade kunnat varit präst också om jag hade trott på kyrkan, men det gör jag inte.
Men det är behov av att vara i det inre, att vara i någonting, någonting som
ja,
är liksom...
Ja, tillsammans med andra.
And we...
I beg your pardon?
I said, and we?
I don't understand.
Where do we come in?
Come in?
Take your time.
Come in.
Men ditt eget behov av tystnad då? Det här, jag tänker att det måste ju ändå spela, alltså, det här intresset för att... Finns det andra aspekter på det? Man går lite djupare in med det där, men det är ett förhållande till... Jag tänker ändå att man är på scen, det är mycket så här kommunikation. Alltså man,
Jag skaffar mig någon tystnad... Bara när jag är helt själv. Vilket gör att jag får ett behov av att vara helt själv i perioder. I delar av varje dygn kan man säga.
Är det... Jag tänker mycket idag att vi liksom är ute och man behöver ju gå in.
Liksom. Men jag kan säga när det händer mig. När det behovet blev akut. Mina föräldrar dog när jag var 20-årsåldern. Och först dog min pappa när jag var 24. Och det förlöste liksom en massa saker. Det var ju en enorm sorg. Men sen dog min mamma när jag var 28. Och det som hände då... För de var inte särskilt gamla. Pappa var 50, mamma var 54. Så helt plötsligt så blev det liksom helt omöjligt för mig att ljuga om att jag inte var evig. Det var liksom så uppenbart att man har en begränsad tid och den tiden... måste jag fylla med någonting som är jag. Och då uppstod för första gången när jag var 28 år det här behovet av att förhålla mig till att jag har x antal sekunder att existera på. Och att jag inte vill försaka dem. Jag vill ta tillvara på dem fullt ut. Och det jag gör i den där tystnaden är ju liksom någon slags existentiellt arbete. Det låter ju jättepretentiöst, men det är det. Och utan det så känner jag känner mig ytlig och falsk och får lite dödsångest kan man säga. Så det hjälper mig i min rädsla inför den stora tystnaden att portionera ut liksom lite så här död, eller vad man ska säga, genom livet. Det jag förhåller mig till att livet är ändligt. Så jag använder tystnaden väldigt mycket på det sättet, det måste jag säga. Och jag försöker ha med mig det in i jobbet. Och försöker lägga det i min kropp och försöker låta min kropp kommunicera det snarare än det jag säger. För jag säger väldigt mycket när jag jobbar som inte egentligen är det jag är ute efter. Men som jag säger mest för att skapa ett rum för där kroppen kan prata med en annan kropp utan att det blir awkward. Så tror jag man kan säga.
Och en kropp pratar med en annan kropp. Men du menar hur man liksom kommunicerar?
Ja, och hur jag liksom vill, vad jag vill att de ska få tag i skådespelarna. För oftast är det liksom, det är något som också är väldigt svårt att kommunicera bort. Det liksom har ju att göra med saker som, skulle man kunna prata om det? Ja, men då kan man väl prata om det då. Men nu är det ju inte det, utan man ska göra tag i någonting som är
någonting
en slags mänsklighet.
Jag ska återknyta nu till den här pjäsen som du har satt upp nu på Playhouse, Tala i silver, och det tänker jag att den utspelar sig på en tyst retreat. Och jag vet ju av egen erfarenhet hur det är när man kommer dit och så ska man dela rum med en annan person och så får man inte prata med den personen. Mm. Och det blir ju väldigt utsatt. Alltså jag kommer så väl ihåg att jag, och hur jobbigt det var i början. Och att det finns, alltså, och det finns någon slags, och det blir ju så tydligt också i början på föreställningen, just det här.
Mm.
Hur man hanterar den, att man inte får prata.
Nej.
Alltså man blir så, apropå det du säger själv.
Man blir naken och blottad.
Ja.
Ja, det blir man. Man kan inte gömma sig bakom en slags charm eller en ytlighet eller en vardaglighet. Utan man går direkt in på voiden, eller vad man säger. Liksom man står där. Ja, här står jag. Liksom.
Var det spännande att jobba med en föreställning som utspelar sig på sån plats?
Jo, jag tycker det var ett jättespännande projekt. Men lustigt nog så tyckte jag inte att det här arbetet skilde sig i grunden från att det är en talpjäs. Precis innan så gjorde jag ju Natten i dagens mor i Uppsala till exempel. Och den, där pratar de hela tiden, men den har också samma nakna tystnad i sig i sina stunder.
Hur då?
Ja, gud vad svårt. För att den är så existentiell, och att tystnaden handlar ju för mig i alla fall att vara i kontakt med liksom den djupaste känslan av att man är i en existens. Jag får ju inte dödsångest eller ens livsångest av att jobba med tunga material. För då känner jag, nu är jag i kontakt med någonting. Jag får ju dödsångest av att stå och vara på ett cocktailparty och mingla. Det får jag dödsångest av.
Nu ska vi bara göra så här. Att jag, om du sitter bara så. Om du bara presenterar det, då kan jag kolla hur nära vi ska vara.
Mm. Yes. Linda Boström Knausgård. Tillsammans med Rickard Dinter.
I en av mina gamla anteckningsböcker från början av 90-talet hittade jag en rad. Det finns en tystnad som överröstar varje ansats till tal. Det är en helt annan slags tystnad. Den har mer med stumhet att göra. Den där knivskarpa gränsen mellan inre och yttre. Man står där på tröskeln mellan dem, men ingenting kommer ut. Det finns en roman om en flicka som inte säger någonting alls. Hon vägrar. Jag tar tåget till Ystad för att träffa författaren, Linda Boström Knausgård. Romanen heter Välkommen till Amerika. Det blåser på perrongen. Min keps flyger av. Vi sätter oss i Lindas blivande hem. Genom vardagsrumsfönstret ser jag grenarna som böjer sig i vinden. Det är tyst på det där alldeles nyinflyttade sättet.
Hur låter det här? Ska
det låter jättebra. Nej, men det låter jättebra. Det märks ju att det
ekar lite, va?
Ja.
Är det inte så bra?
Men det gör ingenting. Jag tycker att
man kan gå in i ett sovrum, kanske är det lättare där uppe.
Vi kan testa lite, så kan vi prata lite. För att det här är lite speciellt, för du har inte flyttat in här än. Men du ska flytta in här.
Ja.
Apropå tystnad, för det är...
Ja, det är tyst här. Det är ju väldigt läskigt att komma hit själv då, som jag... Och liksom öppna den här dörren och mötas av det här tystnaden jag får. Och allt, det känns som att jag måste liksom befolka det här på något sätt. Och jag känner mig så otroligt liten och så otroligt ensam. Det är den här urskräcken, den här själens obotliga ensamhet. Ja, jag vet inte vad man ska ha liksom... Jag känner att jag måste ha någon strategi.
Ibland är författare och verk så tätt sammanslingrade. I Linda Boström Knausgårds föregående roman finns också en flicka som knappt pratar. Men deras tystnad är inte tom. Den är full av ord. Ett ständigt flöde. Det är som om språket stiger rakt ut och helt osensurerat ur Ellen i Välkommen till Amerika. Innan vi går in i hennes värld blir vi kvar en stund i författarens egna tystnad.
Pendlingen mellan när jag kan liksom tala och vara i samtal med andra och när liksom livet liksom rinner fram. Sen så när det väl så börjar man känna så här lite i magen. Och man bara, nej, nu kommer det här andra.
Och du så, känner det på dig? Du kan liksom...
Det kommer, ja. Och då har man kanske 2 dagar på sig innan det sjunker. Och då är hela världen helt, helt annorlunda. Och där är det ju väldigt tyst.
Ja, hur lär du hantera det? Att liksom leva med det? Det är så stora grejer med det. Det är liksom så existentiellt.
Ja, verkligen. Nej, fan, det är... Får liksom sparka igång sig. Får fan göra det ändå liksom. Rutiner blir ju väldigt viktiga. Att man liksom hugger tag i någonting. Alltså direkt när man vaknar. Liksom att man får, det är fan bara tvång under de perioderna. Du får bara tvinga dig själv till... Du måste liksom. Tyvärr så är ju inte tankarna så tysta. De går ju... Den här inre rösten går ju ändå, men det är bara mörker.
Ja, då är det för den tystnaden är ju inte alltså den, det är inte den här kreativa när du skriver, då är det ju ett annat tystrum, tänker jag, men där flödar det ju.
Ja.
Men det här är ju något annat tystrum där det då är liksom.
Ja. Fast det kan gå att skriva i det tystnaden också faktiskt. Alltså, för även när det är som värst. Ibland kan det vara något slags konstigt tryck liksom, att det... Ibland skriver man något väldigt väsentligt i de perioderna. Det är ju det bästa när det lyckas. Men det är ett helt annat språk. Men det gäller
att han... Du bara tycker att du är så jävla värdelös att du bara slänger datorn i väggen.
Jo, men då får du ju ha bestämt dig för att du inte ska slänga datorn i väggen oavsett, för jag har slängt datorn i väggen eller ut genom fönstret. Liksom det...
Ja, det har du gjort.
Ja, det har jag gjort när jag bodde i Stockholm. Ja, jo.
Rätt ut på asfalten.
Han är på gården. Mm.
Ja, den flög ut då liksom. Du kastade den ut så här, som en rockstjärna kastar ut så här tv-en ut.
Exakt. Ja, exakt. Fast det var inte så rocklikt. Det var bara jag där inne i lägenheten. Och ingen såg på. Jag var inte full och det var ingen glamour alls. Nej.
Och du var så förtvivlad så du liksom langade ut den.
Mm.
För det är så symboliskt, för det är det ditt verktyg.
Ja visst, det är ju så otroligt destruktivt också. Det var ju det jag hade som man ska då kasta ut. Men...
Nu hade jag någonting i huvudet, men det är slagit bort där.
Ja.
Apropå...
Jag är ju storökare. Vill du följa med? Ja, får vi gå ut?
Och ja, herregud. Jag har varit storökare. Men sen så lyckades jag faktiskt lägga ner och stänga någon gång. Oh, aj, shit. Nej. Du rasade alltid.
Det var nu länge sedan jag slutade prata. Alla har vant sig. Min mamma, min bror. Min pappa är död, så jag vet inte vad han skulle säga. Kanske att det var arvet. Arvet slår hårt i min släkt. Obönhörligt. De rakt nedstigande leden. Kanske hade jag tystnaden inom mig hela tiden. Förut sa jag saker som inte stämde. Jag sa att solen sken när det regnade. Att havregrynsgröten var grön som en gräsmatta och smakade jord. Jag sa att skolan var som att gå in i bäckmörkret varje dag. Som att hålla sig i en ledstång tills dagen var slut.
Jag tänker att den här romanen som du har skrivit, att hon, och så när du pratar om din egen person, att du liksom har det här, att du liksom har perioder där du är helt tyst.
Mm.
Att det måste kännas som en självklart ämne. Alltså att skriva, att hon, du har ju skrivit en roman om en flicka som inte, som helt enkelt har bestämt sig för slut, som har slutat att prata. Vem är hon? Kan inte du berätta lite om den här flickan och liksom om...
Hon är 11 år. Hon har en mamma, en bror och en död far. Som fastän han är död kan sitta i fåtöljen i hennes rum när hon kommer hem från skolan. Kanske var döden en besvikelse på det viset. Att han liksom ändå fortsatte att vara där. Ställa frågor och kräva någonting av henne fast han var död.
Men hon har tystnat.
Hon har tystnat. Och det fascinerar henne att hon kunde ändra sin tillvaro så radikalt från en stund till en annan. Blev allt helt annorlunda.
För mig blir det så tydligt att hon, genom att vara tyst, så låter man inte omvärlden på, att man påverkas in, att man på något sätt, så fort man börjar prata är det som att man tappar någonting, förlorar någonting.
Ja, men du tappar ju kontrollen. Och du visar ju så otroligt mycket med det du säger. Liksom inte bara det du pratar om, utan vad du, eller som teatern pratar om undertexten, vad du egentligen säger. Och det där har man ju inte kontroll över, så att man visar ju sig, det är nästan som man, jag tycker så här, ibland kan jag tycka så här, när folk är i ett rum och pratar med varandra, så känns det som, men gud, vet ni inte vad ni säger egentligen? Alltså, och det känns som att alla står nakna med det där vinglaset i handen liksom, på något sätt. Utan att man vet om det, eller så låtsas man, eller så är det en del av vår överenskommelse. Eller liksom. Men det här med liksom... Och då kan man känna så här, om man har varit tyst länge i ett socialt sammanhang eller vilket sammanhang som helst. Då blir det ju också så här, så oerhört laddat. När jag väl ska säga någonting, när det, man har varit tyst så länge, då blir det ju så här ännu värre. Då måste man ju säga... Då har man missat hela uppvärmningen, eller liksom, vad ska hon säga nu? Nu ska hon tydligen säga. Alltså det blir så, det blir ju, jag tror att Ellen den i boken, hon liksom, jag tror hon säger ju massor med saker om varför hon är tyst, att hon inte kan växa och prata samtidigt, att hon tystnade efter hennes önskan om att hennes far var död, slog in och. Men jag tror också att det är det där att hon vill inte ge ifrån sig någonting. Hon vill inte visa familjen någonting. Och då har jag det här, min kropp. Jag väljer att inte säga någonting. Det kommer, jag håller mig inom mig själv. Ja.
Ja, men det där kan man ju känna igen. Herregud, att det har vi väl kvar som vuxna också. Det här att man ibland... Att man inte... Man klarar av att visa sig under perioder, så måste man krypa tillbaks. Kan du tänka ibland att den här inre världen som är så stark, att det är en tillgång för dig, att det är någonting som du liksom...
Jag skulle ju önska liksom att jag såg det som det, för det är ju det. Det är ju liksom... Alltså, men det är ju någon slags samverkan mellan det yttre och inre som skapar det här bränslet. Så det är inte bara det inre, men det är, liksom, det är ju min... arbetsplats, det är ju där kraften finns liksom. Men jag tycker att jag är så liksom på verkligen på gott och ont, det där att man är så jävla sträng liksom, att ibland kan jag känna, vad fan, du är en jävla fegis liksom. Vad har du gjort idag? Liksom undvikit det du egentligen vill mest av allt på hela jorden, sitta där och skriva. Och liksom gått in och skrivit halvhjärtat eller liksom, oj, nu måste jag visst äta lunch och nu måste jag svara på ett mejl. Och
att du inte vågar gå in?
Nej, att jag inte vågar gå in, att jag undviker det.
Att du är rädd för det där?
Ja,
tyst,
jätterummet. Vad är det som händer där? Liksom. Och det är ju dit jag vill, det är där mina önskningar finns och det jag längtar efter. Men det liksom,
och vad är det du längtar efter?
Det är så, ja, det är när ja, det är det här mötet på något sätt med texten, det som kommer ut, det som du inte vet, det oväntade och det som är sant, som plötsligt blir synligt. Liksom. Så jag kan tycka så här, när man är, har lite tid, och så här, jag kan sätta på, ja, nu tittar jag på 15 minuter Tarkovsky. Och då har jag hamnat i någonting, liksom ett universum. Så det är ju en väldigt fuskväg då. Men det är liksom så här, och nu har jag sett de här färgerna, ladan brinner och där satt den kvinnan och han kom över fältet. Då kan det liksom räcka. Så är man liksom så här, det är det här jag längtar efter. Liksom att få känna, liksom se livet, det är så här det känns. Och också liksom så här, när man har puttat bort den här rädslan och man är fri. Och det är någon slags lycka och den här kraften liksom. Varför tittar man på film eller läser böcker eller går på, varför? Men också när man är i relation, men man vill ju ha, man vill ha kontakt, vill man inte det? Med sig själv och världen och. Och det finns ju där, men du måste ju satsa.
Uppgå i någonting.
Ja. För att det ska bli riktigt bra eller uppstå ett möte mellan dig själv och någonting du inte visste om. Liksom, ibland kan jag bli så galen när jag läser en bok eller ser en film. Men vad fan, det här, har du verkligen satsat? Är det det här du vill arbeta med? Och jag vill inte klaga, det är inte så att jag vill kritisera. Så säger jag ju till mig själv 100 gånger mer än jag säger till någon annan. Men det liksom är så där, man måste fan våga få en vision. Liksom. Och var finns den visionen? Den är ju ganska svår att få, tycker jag, om man inte får vara i tystnaden.
Min pappa talade till mig i drömmen. Har du fel på talorganen, sa han. Nej, pappa. Men orden är så svåra. Så svåra att kasta omkring sig. Vad sa han mer? Flickan min. Det var aldrig några problem med dig. Nej, pappa, svarade jag. Det var aldrig några problem med mig.